Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Oj, 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 vad man älskar när det är kärlek på gång. Gör ni inte det?
Ja, eller vadå? Vad är det för kärlek?
Ja, men ni som känner mig i alla fall, ni vet att jag älskar när folk är lyckliga. Och det tänkte jag prata lite mer om i dagens minut. Messias minut, love special. Love special idag i Messias minut. Nej, jag läste bara i kvällstidningarna i veckan här om Ben Mitkus. Vad kallar man honom? Jag vet inte, han är väl någon slags YouTube. Han var med i Mello också för något, han var med i någon, ja, han sjöng någon låt när det regnade, tror jag, på scen. När han var med i Mello.
Ja.
Han har någon ny kärlek då, så skrev de här kärlekslyckan. Jag tror att det var Expressen som skrev det. Och då bara klicka på det, inte för att jag är så intresserad av just Ben Mitkus egentligen, men det är ju alltid härligt. Ni vet, ni känner mig, jag älskar när folk är kära. Lyckliga människor gör mig lycklig, brukar jag säga. Och då klickar jag mig fram här till den här artikeln och så kollar jag på den här tjejen då. Och då visar det sig att hon har då också precis lanserat ett influencer-konto.
Oj, vad passande.
Ja, och här vill jag höja ett varningens finger, för jag har sett den här trenden lite grann nu. Det började ju egentligen redan med, kommer du ihåg när Bianca Ingrosso sökte assistent för några år sedan?
Ja.
Och hon fick tag i den här Lovisa då, som man tyckte, jag kommer ihåg att jag pratade om det i min förra podcast Freak Show, att jag tyckte att hon verkade nästan aspirera på att bli influencer själv, men det sa då den här Lovisa att det, nej, absolut inte. Men sen började det smyga in sig mer och mer olika små, kanske någon rabattkod eller något litet samarbete även på den här assistentens, ja, konto. Och nu visar det sig då att omärkt då så ska då Bianca och Lovisa starta något företag ihop, och vips trups så är då hon en influencer själv, och det är ju snyggt. Well played, Lovisa, well played.
Men du såg igenom det från början, får man säga, faktiskt.
Ja, jag tror att egentligen alla, till och med Stevie Wonder, nu kommer jag inte på någon mer aktuell synskadad person, skulle ha sett att vad hon var ute efter. Jag vet inte, det känns som att det är dåligt uppdaterat på synskadad fronten. Det känns som att det fortfarande är så här Helen Keller och Stevie Wonder och jag vet inte vilka. Ja, det får de tänka på, de synskadade, att de kan ge oss någon ny.
Ja, de behöver lite nya spokespersons, ja.
Ja, de behöver liksom sin motsvarighet till pingisens Truls. Så vi pratade om igår.
Ja.
Ja. Men då har jag sett det för att Anis Don Demina, han hade ju också en tjej som precis ändå började explodera hennes kontakt, och sen så tog det slut mellan dem, men hon fortsätter att köra på. Jag säger inte att de här tjejerna dras till de här kända influerarna bara av den anledningen, men det är ändå ett varningens finger. Jag tror att det skulle vara bra för dem att träffa partners som är kanske lite mer... Förstår du, det finns en, är det bara jag som känner så här?
Nej, jag håller med dig. Alltså så här, någon som säger så här, fast jag vill inte ens vara på Instagram, jag bryr mig inte om det där.
Men finns de människorna då? Vill Kjell bli influencer?
Nej, men det tror jag. Han är ju för sig skryter om att han har typ så här 1500 följare eller någonting, att han tycker det är kul. Men, ja, men jag tänker till exempel på mitt ex. Han har ju en tjej som är helt ointresserad av det där. Och alltså, så här, jag vet andra som... ja, men där liksom den ena parten är svinkänd och den andra är... Det lät som att jag försökte skryta om att jag hade ett svinkänt ex, men... Men när den andra inte är intresserad av sociala medier, då tycker jag det är uppfriskande.
Ja, fast vadå, Jan-Ove Wald är väl svinkänd?
Jag har faktiskt spelat pingis mot honom en gång.
Ja, vi pratade om Duplantis här tidigare i veckan. Samma sak där. Han har träffat då en svensk, jag tror han är den första gången han har en svensk flickvän.
Ja.
Och hon har då så här, sekunden efter, det verkar som att day två, så börjar hon plocka fram och filma TikTok-klipp med Arman, som liksom ganska ovilligt medverkar i de här. Det är alltid så att han ser lite, du vet, rynkad panna när hon gör olika danser framför honom. Generellt så tror jag att det kan vara ett sundhetstecken att skaffa en lite mer blygsam partner. Alltså i alla fall inte skaffa någon som lanserar ett TikTok-konto på date nummer två.
Nej, precis.
Jag bara anar uppmärksamhetskåta ugglor i mossen, som man brukar säga.
Men är inte också Armand Duplantis tjej jävligt snygg?
Jo, men det är de ju alltid. De är ju alltid supersnygga. Man tänker ju alltid lite, hur fick han de här? Alltså det är ju genomgående kring alla de här.
Ja.
Men det är väl också för att det är gångbart på sociala medier. Min tjej är ju motsatsen till det där. Trots att det,
ja, nej, men, på vilket sätt menar du då?
Nej, jag menar att hon inte söker uppmärksamheten. Till och med när vi hade en podcast ihop så krävde hon ju då att jag skulle vara i fokus, men att jag skulle blurra hennes ansikte på omslagsbilden.
Nej.
Vilket jag, jo. Så att det stod jag, och John blev också blurrad för att han stod bredvid henne.
Ja, men för det skulle ju se konstigt ut om bara Kristina var blurrad. Så då alla åkte med i blurrningen.
Så det var jag i fokus och så var det tre anonyma blurrade människor. Det såg ut som att jag gjorde en podd med tre dömda sexbrottslingar.
Nej.
De stod och redigerade de där bilderna. Kristina, lite mera blurr.
Här kan man ändå ana att det är jag.
Jag kan ändå känna att jag önskar att Kristina var mer publik, med tanke på att hon har, att hon säger såna sjuka grejer. Men
jag vet, jag försökte säga det till.
Jag blir blurrad på sin egen poddbild.
Ja, det är någonting. Det är någonting.
Det är det verkligen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hörrni, jag har ju köpt ganska mycket på Blocket. Jag förespråkar ju att man köper grejer på Blocket. Märkligt att Blocket inte sponsrar mig ännu. Det borde de göra. För jag tycker att det är skitsmidigt. Så nu när jag ska få barn handlar jag i stort sett allt där. Och precis för, alltså i mellandagarna där, så tänkte jag att jag skulle köpa en träningsredskap på Blocket. För att det var liksom billigt, smidigt, ihopskruvet, allt det där. Så gör jag det och jag använder det här träningsredskapet i några dagar. Och sen går det sönder. Och jag har betalt liksom någon tusenlapp för det ändå. Så då, och det är min man då, det är Kjell som har varit och hämtat grejen och liksom lastat in i bilen och så vidare. Så hör vi av oss till den här personen och bara, ja, men vi har lite problem här för den har gått sönder. Den håller inte. Och han är så här, bara, det är inte mitt problem. Det är absolut inte mitt problem. Då börjar vi ruttna lite, för vi tycker det är en så här fittig attityd. För att jag tänker typ hur man själv skulle vara. Jag vet inte, har ni sålt grejer på Blocket själva?
Nej, jag tycker det verkar läskigt.
Men du har
men då kommer hem främmande människor till och ska konka ut grejer. Det är läskigt tycker jag.
Jag hade någon som köpte någon möbel av mig någon gång som inte hade en bil. Och så sa han så här, skulle du kunna hjälpa mig att bära en bit? Och jag, var bor du? Ja, i Tallkrogen, sa han. Det är, om man inte känner till Stockholm. Det är alltså, det är en förort. Två timmar från.
Men det är ju sjukt. Man kan ju vara med om sådana där grejer. Och man är ju så här rädd ibland. Jag tycker ju som kvinna att det är lite obehagligt att liksom vara den som har kontakt med. Framförallt om det är manlig. Men det finns lite grejer man behöver ha koll på. Man ska använda Blocket mycket. Det är helt sjukt att du aldrig, vadå, du har aldrig köpt eller sålt någonting på Blocket, John.
Nej. Och då ska man betala då i kontanter som man köper knark? Eller? Jag fattar inte riktigt hur det går till.
Men vadå, har du någonsin gått till en affär?
Ja, men där betalar man inte med kontanter. Och där är det ju liksom folk som jobbar där. Alltså de har ju gått igenom någon slags screeningprocess. På Blocket kan ju vem som helst dyka upp.
Det är ingen som har kontanter, John. Man betalar med Swish.
Swish?
Jag tycker det verkar konstigt. Det känns också som att folk som köper grejer på Blocket inte har Swish.
Swish.
Alla på Blocket har Swish. Det är så det funkar, bara punkt. Jag har aldrig varit med om att det är någon på Blocket som har bett om kontanter. Inte efter 2010 i alla fall. Men, ja, nej, men i alla fall så hör vi på lite fram och tillbaka. Och vi liksom skickade bilder och filmer och försökte hålla en ganska trevlig ton med den här mannen. Och vi upplevde att han var lite smådryg. Och så var liksom Birdie Shell och bara såhär, nej, vi åker dit och ställer den på hans jävla uppfart. Ska han få den jäveln? Och var liksom så här,
men det hade ju inte gett dig pengarna tillbaka väl?
Nej, men det hade varit så här, jag tänker inte ta hand om ditt jävla problem. För ska jag betala en 1000 lapp för att ta hand om hans skit som borde ha gått till tippen? Egentligen.
Jag förstår, det är en markering. Det är inte en bra affärsmodell i längden, men det är en tydlig markering.
Det är en tydlig markering, ja. Och Kjell var så här, skit inne på det. Och sen så kände jag bara så här, i magen, bara, nej, det känns inte. Det känns som en galen människa gör det. Jag var också så här, när man är lite publik och så där, jag vet inte om jag tycker att det är en bra idé att jag åker och ställer grejer på folks uppfart. För det är ju jag som äger den nu, så det kan ju finnas att jag bryter mot någon lag där. Och sen i alla fall så sitter vi på kvällen och så Kjell kollar upp den här snubben och då visar det sig att han finns i brottsregistret.
Oj.
Det kan man ju inte släppa. För då blir man ju så här, vad fan har han gjort? Jag måste ta reda på det här. Så jag köper domen. Och jag vet inte om ni har köpt någon dom någon gång, men allt står ju där. Alltså ni på liksom vartenda förhör, då visar det sig att han har blivit dömd för grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot flera personer. Varpå han bland annat då har hotat några människor och sagt att jag har så mycket pengar så att jag kan få er att försvinna.
Åh, herregud.
Och där jag bara, du vet, man sa så jävla polis och man så började kolla ut genom fönstren och bara, tänk om man är här, tänk om man är här. Vad var det senaste du skrev till den här jäveln? Vad har du gjort liksom till Kjell? Och han bara, nej, men jag har liksom varit trevlig och så här. Och så slutar det typ på kvällen att han swishade tillbaka pengarna. Bara liksom, så han var schysst till slut. Men det blev ändå så jävla puls, för man tänkte så här, nej, men det skulle vara, det är så jävla typiskt mig att jag hamnar på Blocket med någon jävel som har hot och fimpe människor.
Men det har alla på Blocket gjort. Det var ju det min poäng var. Alla på Blocket har ju såna här domar. Man har inte där att göra.
Jag säljer och köper jättemycket på Blocket och jag tycker att jag är en vettig, för det mesta vettig person som liksom inte har...
Jo, men så finns det domarna mot dig också.
Jag har ingen dom.
Nej, fast vi har, du har ungefär 70 poddavsnitt där du framstår som inte helt sane. Jag menar bara att det kan nog finnas en del skit på dig också.
Kanske. Det var också roligt när man läste vissa grejer som han hade skrivit i sms och så till liksom en kvinna som han hade då blivit dömd för kvinnofridskränkning. Och jag bara, fan, det där är inte så långt ifrån grejer som jag faktiskt har skrivit.
Nej, det kan ju hända såklart att du faktiskt har sålt en massa skit som folk vill lämna tillbaka och sen så kommer någon och säger, nej, skriv inte mer med hon. Jag lyssnar på ett poddavsnitt och hon har precis slängt ut sin mans kläder på tomten. Hon verkar inte stabil.
Jag ger inte upp Blocket. Jag kommer fortsätta att köpa och sälja begagnat för jag tycker det är trevligt och ekonomiskt. Jan, jag ska visa dig någon gång hur man gör. Kan vi inte göra det? Det hade varit mysigt. Gör det som ett event.
Säljes. En bättre begagnad jombola.
Ja, ja.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är som sagt trist att vi sitter på olika håll, men det är ändå härligt att jag kan få höra den, så att säga, även om det är via avstånd. Det är dags för vår vän, den majestätiska, den groteskt stora jombolan.
Nu är det dags för jombolan. Nu är det dags för jombolan.
Men det är ju den tiden på året när det dyker upp en ny dokumentär på SVT om någon svensk känd kulturikon. Det brukar ju komma en varje vinter då. Det har varit Astrid Lindgren tidigare, Ulf Lundell, Cornelis Vreeswijk. Listan fortsätter då. Alltså svenska kulturikoner genom historien som ska få då en tredelars dokumentär på SVT. Brukar ni titta på dem?
Ja.
Ja, jag såg ju Lundellen när den gick. Det är ju ofta hon, Jane Magnusson, som regisserar. Hon gjorde ju både Lundell och jag tror hon har gjort den här nya Tåb-dokumentären. Hon är ju väldigt väldigt duktig ofta.
Ja, precis. Och det är hon som har gjort, som står bakom den nya vinterns stora dokumentär. Och det är ju om Evert Taube. Och jag såg den här nyligen då. Har ni sett den?
Nej, inte ännu.
Jag har faktiskt inte gjort det. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med Evert Taube. Det här är väl såklart som att bränna en helig ko i så här svenska kulturkretsar. Men jag är faktiskt ofattbart ointresserad av Evert Taube. Alltså, jag vet inte vad det är, men det är någonting... Det gör ingenting för mig.
Nej. Okay. Nej, jag förstår lite vad du menar faktiskt.
Ja, jag tror inte jättemånga håller med dig. För han känns ju som en av Sveriges största kulturprofiler genom tiderna i alla fall. Och 3 timmar är ju ganska lång tid att ägna åt en dokumentär då, kan man ju tycka. Så jag tänkte jag drar igenom den här dokumentären och plockar russinen ur kakan så att man slipper se den.
Mm, vad snällt av dig.
För det är inte riktigt en dokumentär om Evert Taube. Det är kanske 50% det. 40% kanske. Kanske till och med 30%. Och resten är någon slags halvdant avsnitt av Så mycket bättre. För liksom, det handlar lite grann om Evert Taube. Och sen dyker de in då. Jane Magnusson har tryckt in små konserter med Stefan Sundström, Miriam Bryant, Ebbot och en massa andra som då sjunger Taube-låtar. Och alltså inte små snuttar, utan de står och sjunger hela låtar. Vi kan väl lyssna hur det låter.
Stranden aldrig så befriande.
Kalla den enga marken eller himla jorden om du vill. Jorden.
Är det din farbror Bengt?
Det är bort.
Den gröna.
Fan, kan man få lite mer orgel i lurarna här?
Älskling. I din första skit.
Ja, och så där fortsätter det bara då. Det är massa som står och skriker Taube-låtar då i merparten av dokumentären.
Ja, än så länge är jag inte mer sugen på scenen.
Nej. Inte som här.
Du gjorde ett dåligt jobb att sälja in det.
Jag tycker inte ens om Så mycket bättre.
Nej, och det är också konstigt för att så här, alltså, om man vill se folk tolka över Taube-låter, det är väl lite det man vill se i en Taube-dokumentär. Eller att man har väl hört låtarna. Ja. Men den delen som faktiskt handlar om Evert Taube då. Ja, alltså dokumentären hinner ju knappt börja, ska jag säga. Den hinner knappt börja innan Jane Magnusson och gänget går rakt på det här. Och det har inte heller så mycket att göra med Evert Taubes liv. Och jag antar att det är ängsligheten hos kanske Jane Magnusson och producenterna, eller kanske inköparna på SVT, som lett till att man har bestämt att det här måste vi snabbt avhandla. För det här måste då alla i sofforna sitta och tänka på. Så vi går snabbt in på det. Och jag antar att ni kan lista ut vad det är.
Ja, är det besök hos så kallade glädjeflickor eller någonting?
Ja.
Såklart att det handlar då om det problematiska i Evert Taubes många texter. Och de kastar snabbt in det här. Och vi kan börja, vi hör sångaren i Bo Kaspers orkester först här.
Jag kan tänka det ibland när jag sjunger Kalle Schewens vals. Någonting angående den kvinnosyn som ju då han hade, eller den generationen hade. Kan man sjunga Kalle Schewens vals för en yngre generation i vilket sammanhang som helst? För efter den här MeToo-vågen så finns ju saker i texten som är: jag är som en pojke fast farfar jag är, och han träffar den här unga kvinnan. Men själv är så barnsliga han som har kysst, och du tänker att Kara är ett roll.
Ja, kan man sjunga Kalle Schewens vals, tycker ni?
Ja, kan man väl. Vi sa väl häromdagen att konsten var fri, va?
Ja, alltså det, framförallt så är det väl, det är alltid svårt att köra någonting som var aktuellt då genom samtidens lins.
Så är det väl lite grann. Och det, jag tycker också att det har inte kanske jättemycket att göra med Evert Taubes liv. Och jag tänker lite så här, när Bo Kasper säger det här, så här, ja men sjung de inte då? Alltså jag tänker, om man inte vill sjunga Kalle Schewens vals så behöver man inte det, väl? Alltså det är väl inget krav på Bo Kasper att han måste sjunga Kalle Schewens vals?
Nej, det kanske var ett krav just om de skulle få tv-tid i den här dokumentären.
Jag vet inte, och om man vill sjunga den så får man väl göra det, eller?
Ja.
Ja, alltså på samma sätt som man kan titta på en film med John Wayne trots att de hade hittat någon sån där 60 år gammal intervju i Playboy när han så att säga, hade lite tveksam syn på afroamerikaner, var det va?
Ja.
Det är ju alltid skevt att applicera samtiden på dåtiden. Alltså när man säger så här, alltså vad trodde man till exempel om John Wayne, att en någon slags cowboy-nisse på liksom 50-talet i USA, hur progressiv syn hade han egentligen?
Nej, precis. Jag vet inte. Jag tänker också på sig, flickan i Havanna, den lärde man sig ju på dagis, så det är ju helt sjukt. Att flickan i Havanna, hon sitter i ett fönster, hon har inga pengar kvar, hon vinkar åt en kar. Och så säljer hon sig till den här karen. Och det är ju, alltså jag kommer ihåg att vi sjöng den på dagis och sen i skolan.
Ni var tidiga med allt här på Gotland.
Vi sjöng den i kanon och allt möjligt.
Horkanon.
Om man inte vill titta på en John Wayne-film eller sjunga Kalle Schewens vals, så behöver man ju inte det. Alltså man kan ju också inte göra det. Så att, jag menar, det är ju, man har ju ett val så att säga. Sen förstår jag inte riktigt vad som är så hemskt med de här textraderna i Kalle Schewens vals. Och jag vill verkligen ta höjd här för att jag missar någonting. Det är bara att jag förstår inte riktigt vad det är som är så hemskt. Kan vi inte lyssna igen på hans exempel och se om ni hör? För det kan ju bara vara att jag missar någonting.
Jag är som en pojke fast farfar jag är. Och han träffar den här unga kvinnan. Den själv är så barnsliga han som har kysst. Och du tänker att karar är troll.
Alltså jag fattar inte. Jag är som en pojke fast farfar jag är. Vad är det då att... Nej men jag förstår inte.
Han är väldigt, väldigt gammal.
Jo jag vet, men han känner sig ung.
Han är ute med någon som är lite för ung för honom då.
Ja.
Barnsligt förälskad i någon ung flicka. Fast
han... Jo för att han säger inte att han är ute på dejt.
Ja, jag vet inte, det antyds väl det. Vilket man skulle kunna hävda att det nästan är progressivt av honom på den tiden. För då tänker jag att det var inte så många som hade åsikter om det. Alltså det känns nästan som att sån age-shaming är mer i ropet nu. Så artister som dejtar för unga tjejer nu känns ju nästan som att det är mer tabubelagt nu än vad det var då, eller?
Säkert, men det, som sagt, det kan ju bara vara att jag inte fattar de här texterna. Men efter det kommer Jane Magnusson i alla fall, som gjort dokumentären, tack och lov, att ta andra exempel på hemsk kvinnosyn i fler låtar än Kalle Schewens vals. Men även här, jag tror jag missar lite även här vad det hemska är. Ni kanske kan hjälpa mig.
Kalle Schewens vals är en av flera Evert Taube-bitar med en förlegad kvinnosyn. Låten ni exempelvis hör här heter Pepita dansar och handlar om en flicka som blir av med oskulden till en skojare, Fernando.
Jaha, alltså det var någon som blev av med oskulden till en skojare. Är det det som är problemet? Eller är det att hon är en flicka? Alltså ordet flicka.
Alltså hon är så ung då och jag vet inte hur det här besjungs liksom i texten.
Nej, och vad går gränsen för flicka? Jag menar, är det någon över 18 så är det, eller över 16, jag vet inte vad gränsen går.
Men också roligt att hon blir av med oskulden till en skojare. Så här, jaha, okej. Okay. Vad betyder det?
Är det en bedragare eller är det bara en svensk ståuppkomiker?
En skojare, Fernando. Vilket är ju lite av ett skojarnamn.
Men också att oskulden är en grej. Det är väl det som jag tycker är problematiskt. Är det det de menar då? Som en kvinna, är det någonting som du blir berövad på? Du blir berövad på din oskuld, medan man är den som tar den. Alltså redan där blir ju kvinnan, flickan, passiv och mannen blir aktiv.
Att Fernando då stack iväg både med hennes plånbok och hennes oskuld.
Ja men precis, och det tycker jag, det är ju förlegat. Så ska vi ju inte prata kring det längre. Alltså så här, det är irrelevant med oskuld och inte tycker jag.
Men sen också... Hon säger så här, Kalle Schewens vals är en av flera Evert Taube-bitar med förlegad kvinnosyn. Och där, även där så är jag inte riktigt med på budskapet. Alltså Evert Taubes texter är förlegade. Ja, de är ju för fan 100 år gamla. Men alltså han skrev väl de här på 20-talet eller någonting.
Nej, verkligen. Vem hade kunnat tro att Triceratopsen hade sån tveksam syn på HBTQ-personer?
Ja, alltså precis. Jag vet inte, men det är konstigt poäng att så här, de här texten är förlegade.
Ja.
Ja, det skulle jag nästan räkna med. Ja. Men samtidigt då, jag förstår verkligen liksom den övergripande poängen att han, Evert Taube, sjunger romantiserande om kvinnor som arbetar som prostituerade och eventuellt då kanske minderåriga som blir av med oskulden. Jag vet inte. Jag vet bara inte varför man måste göra den poängen i en dokumentär om Evert Taubes liv. Alltså inte alla redan med lite grann på det här?
Är de det då?
Nej, jag vet inte. Det är kanske bara jag som har tänkt att, men det här har man väl känt till länge, den här flickan i Havanna, att den är...
Döma om mitt Facebook-flöde och släktingar och vänskaper på Gotland, så har ju inte folk den kollen eller det perspektivet som du har. Och då kanske det behövs nämnas för att det ska bli en tankeställare. Eller för att SVT framförallt tror jag det handlar om att SVT vill ha rent i påsen.
Ja, men det tror jag verkligen. Och jag menar, jag fattar ju verkligen poängen och att SVT vill göra den poängen. Men återigen, jag är ju mest nyfiken också på liksom Evert Taubes liv kanske lite grann. Ja. Även om Messiah inte är.
Men också lite så tiden som han levde i. Det Sverige som han levde i, det vill man ju veta om.
Ja, precis. Hittills har det bara varit Så mycket bättre och då poänger rimliga om hans förlegade texter. Ja. Men vem är då Evert Taube? Det är ju ändå en 3 timmar lång dokumentär om honom och jag är lite osäker, men mot slutet så tror jag att jag inser vem han är. Han är Björn Ranelid.
Okej. Okay.
För vi minns ju när Björn Ranelid hade låtit någon skriva en så kallad blurb på framsidan av hans senaste bok.
Ja.
Man kan ju ta in då någon utomstående, alltså antingen tar man vad en journalist har skrivit om boken eller någon annan person som kan skriva då om boken på bokens framsida. Och vi kan väl höra vem som gjorde det på Björn Ranelids senaste bok.
Bill Nilssons Sista vita skjorta heter din senaste roman och någon har skrivit så här om den. Läs romanen Bill Nilssons Sista vita skjorta och jag lovar er att ni inte blir besvikna, ty det är ett litterärt mästerverk. Vem har skrivit det här?
Det har jag skrivit.
Sån jävla dröm det där att kunna bara skriva sina egna recensioner helt skamlöst.
Ja, precis. Björn Ranelid skrev då en recension om sin egen bok på sin egen boks framsida. Och Evert Taube vill jag då hävda är Björn Ranelid, eller Björn Ranelid är den nya Evert Taube. För när Evert Taube hade en konsert i Göteborg, så dagen efter så dök det upp en recension i Svenska Dagbladet av konserten. Och vad stod det där då?
Dessutom så kommer det en recension i Svenska Dagbladet som det så visar sig sen att Taube har skrivit själv.
Så Evert Taube då, han höll en konsert och sen åkte han snabbt hem för att skriva en recension om den konserten för att skicka in till Svenska Dagbladet så de kunde publicera den dagen efter.
Ja, det är otroligt.
Det är Björn Ranelidskt.
Ja, men nästan, ja precis, nästan ännu mer så i och med att han måste hem då, skrivmaskinstid då, sitta och knappra, skicka in, lägga på posten, få med det på brev. Det är jävla många steg liksom.
Ja, det kan ju vara så att han skrev recensionen innan konserten för att spara tid.
Ja, såklart, för om man ska hinna med postgången också, de var ju tidig på den tiden, den skulle säkert gå innan ett, så då låg den antagligen redan på lådan till Svenska Dagbladet.
Hur kunde den här recensionen komma fram innan konserten var genomförd? Men inte nog med det, Evert Taube instiftar också något slags Taube-stipendium, dit andra också var med och skänkte pengar, och Evert själv satt ju i styrelsen för det här stipendiet. Och vem tror ni att Evert Taube delade ut Evert Taube-stipendiet till?
Ja, alltså det vittnas ju tidigt om det, att han kunde inte hålla ordning på pengarna.
Bristen på pengar gör att Taube delar ut Taube-stipendiet till sig själv hela 2 gånger.
Nej! Alltså,
han instiftar alltså ett stipendium där fler människor får med och skänka pengar till. Och sen delar han ut då Evert Taube-stipendiet till Evert Taube. 2 gånger.
2 gånger, det är också roligt för att det innebär ju också att han har tänkt över, finns det andra kandidater? Nej, jag har varit så bra så att jag tar i år igen.
Ingen lever upp till originalet, det är lika bra att dela ut dem till mig själv.
Ja, det är bara män som kommer undan med såna skit.
Han hade samma dominans på det där priset som Zlatan hade på guldbollen, men jag tror inte att Zlatan delade ut sig till sig själv 12 gånger.
Nej, vi får se om det kommer fram i en dokumentär om Zlatan om 100 år. Det var Zlatan som satt i jury. Men där har ni i alla fall en 3 timmars lång dokumentär om Evert Taube sammanfattad. De enda slutsatserna jag alltså lyckades dra av hans liv var att Evert Taube var Björn Ranelid och att hans 100 år gamla texter är något förlegade. Men det kanske säger mer om mig än om dokumentären.
Vad konstigt, de tog med just namnet Fernando i, alltså som att det skulle vara en...
Men det är det jag tänker, att hon, Fernando, alltså det hör man ju att den här jäveln liksom...
Att det är rasism eller?
Ja, men det är lite konstigt av henne att hon använder även Fernando som en nedsättande, alltså så, det var inte bara att han var skojar, han hette även Fernando, som att alltså, namnet är ju helt irrelevant egentligen.
Du menar att det är Jane Magnussons fördomar kanske som lyser igenom här?
Jag vet inte.
Att hon tycker att om man blir av med oskulden till en man som heter Fernando så är någonting på tok.
Jag minns bara när jag jobbade på en tv-redaktion en gång, så var jag med lägenhetsbedrägeri, en kille som hyrde min lägenhet och sen vägrade han betala hyran och så försvann han. Och då sa jag det till en kvinnlig kollega här på jobbet, och då sa hon, vad hette han då? Och då sa jag, han hette, vad han hette sa jag, berättade jag då, och då sa hon, ja men det hör man ju, Juanito, det hör man ju på namnet.
Jag,
vad är det som pågår? Jag förställde inga följdfrågor, men jag bara kände att det är lite samma här, att Fernando, Det hör man ju.
Ja, lite. Det får bli en dokumentär om Jane Magnusson.
Och hennes problematiska syn på latinamerikanska
män.
Det,
det kommer nästa vinter. Stay tuned.
Åh, gud, hur toppar vi det här då?
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns.
Hej!
På tal om sydamerikanska män, vad älskar de mer än tassos? Ja, inte vet jag, kanske flamenco, jag har ingen aning. I alla fall, det är fredag, det innebär att jag och min familj här i isoleringen äter den mexikanska specialiteten tassos. Och idag då, fredag den 14 januari 2022, så har vi på våra tassos chock! Vi byter ut nötfärsen mot fisk och gör en mangosalsa. Det blir fisktassos!
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos.
Fisktassos alltså. Det hade ni inte, det hade inte räknat med.
Tassos som finns.
Hej! Vilken chock!
Jag har en synpunkt på det här. Har ni tänkt på vad märkligt är att man bara kallar fisk för fisk? Det är liksom en grupp med grejer. Precis som att vi skulle kalla alla andra djur för djur. Alltså, det finns ju jättemånga olika fiskar, men de heter bara fisk.
Som om vi skulle kalla alla latinamerikanska män Fernando. Ja.
Men menar du att det finns någon gädda där ute som har tagit illa upp på det här? Eller varför driver du den här frågan?
Nej, men
du är fan i att jämföra mig med öring.
Jag vill inte jämföra mig med marulken, den fula jäveln.
Nej, jag bara tycker att det är så generellt att säga fisktacos eller tassos då, förlåt.
Ja, fast det här, man skulle kunna hävda att det här är en extremt politiskt korrekt take av dig, att du till och med blir upprörd av fiskens vägnar.
Messias syn på fiskare är förlegad.
I en dokumentär på SVT om 40 år så kommer någon Jane Magnussons dotter spela upp det här tassosklippet och påstå att han bara sa fisk. Det är en typisk syn som man hade i Sverige på den tiden, att all fisk egentligen bara var en enda stor klump. Men nu vet vi ju att marulken har sin egen syn på livet och...
Många av Messiah Hallbergs tassos är förlegade.
Ja, men det var det. Jag vet inte hur länge vi ska sitta i den här karantänen, men det är i alla fall tag till över helgen och så vidare. Så att vi hoppas att vi kan se varandra face to face i nästa vecka om allt vill sig väl. Peppar, peppar. Nu tackar vi för den här morgonen, den här förmiddagen, när ni än lyssnar. Jag vet inte om ni har sagt det, men det här är ju en podd för hela dagen. Har jag nämnt det?
Nej, men det kan du göra igen. Det är väl värt.
Ja, det är väl värt att göra det. Det är lite vår USP så att säga, att när som helst kan man lyssna på oss, till skillnad från andra poddar som man kan lyssna på en gång och sen sprängs de i bitar. Tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi göra någonting ganska nytt. Andreas Jonsson är alltså med oss på länk. Han är med oss här på Zoom. Han står i vår studio. Andreas, ge en tumme upp om du är redo. Take it away. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, woo. Partying, partying, woo. Fun, fun, fun. Looking forward to the weekend.
Woohoo! Bra!
Vi hörs nästa vecka. Hej!
Wow!
Hej!
Hej!
Podplay, en del av Power Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.